Skattedeklarationerna är här. Hurra!
Låt lite mer entusiastisk ännu. Är det möjligt?
Jag försöker. För jag vet att du älskar att deklarera. Men det här är inte min grej. Alltså det enda jag gör när jag får mina skattepapper är att jag bläddrar snabbt fram och ser, får jag tillbaka något på skatten? Så oftast får jag något sån här, står det någon hundring där och säger jag hurra! Och så står det alltid läs noga igenom och kontrollera att allt är rätt. Så tänker jag, det här ska jag göra senare. Och ungefär ett halvår senare så hittar jag de här papperna under någon reklam eller någonting. Och så jag säger, oj, ja men nu var det säkert rätt nu. Och så fortsätter jag mitt liv. Så här brukar det vara.
Okej.
Okay. Du har kanske lite annorlunda förhållningssätt till dina skattepapper.
Alltså, jag vet inte, det var när jag insåg att vi har ju en massa avdrag vi kan utnyttja som vanliga människor. Alltså som Skatteverket vill att vi ska liksom meddela att vi har rätt till. Och när jag insåg det här så började jag deklarera och jag har märkt att, alltså att jag så att säga tjänar. Jag vinner tillbaka hundratals euro per år. Och det är någonting som tar mig kanske 30 minuter. Max 60 minuter någon gång när jag har gjort mer omständligt arbete. Och det är ju bara så fantastiskt att det är gratis pengar vi har att hämta av vår stat på grund av det fantastiska välfärdssystemet som Finland har byggt upp med ett skattesystem som är lite byråkratiskt, men med lite pappersarbete får vi pengar. Det är ju underbart.
Ja, men jag fattar inte liksom, jag förstår inte hur du kan göra det på 30 minuter eller en timme. Jag tycker det skulle ta mycket längre, känns det som. För jag hatar blanketter och sånt här. Men också, jag fattar inte hur du hittar saker att dra av. Alltså, hur liksom trollar du fram dem? Jag har ingen aning om vad jag skulle kunna dra på skatter.
Jag har pratat med Anna-Lena Rautajuuri. Hon är ledande skattesakkunnig på Skatteverket. Alltså du hör ju på titeln redan att den här kvinnan vet vad hon pratar om. Och jag har gått igenom med henne vilka de vanligaste avdragen vi vanliga privatpersoner har kanske att hämta. Så i dagens avsnitt kommer du att få veta vilka grejer du kan ansöka om avdrag för på Skatteverket. Och förhoppningsvis kan vi höja din skatteåterbäring eller minska din restskatt.
Hurra! Det var lite dåligt faktiskt i år. Jag tyckte jag skulle måste få lite mer tillbaks. Så det här är mycket välkommet.
Alltså, jag har för första gången i mitt liv fått restskatt.
Mm-hmm. Oj då!
Så nu är ju the pressure on att återbära så in i helsike. Okej, restskatten var 35 euro. Allra först, så jag har aldrig förstått att egentligen hur jag tjänar pengar. Alltså jag har gjort avdrag, men jag har aldrig riktigt fattat hur den där matematiken eller på vilket sätt det mitt i allt förvandlas till skatteåterbäring. Jag har tänkt på något sätt att när jag gör ett avdrag, låt oss säga att jag drar av att jag har köpt en ny dator för mitt jobb. Så låt oss säga 1000 euro. Så jag har blivit besviken när sen jag inte har fått i skatteåterbäringen 1000 euro mera, vet du.
Som att du skulle fått den gratis, den där datorn.
No, jag erkänner nu när jag ser det här högt att det var inte helt felfri logik. Men det här var kanske vad jag trodde att så det skulle fungera. Men nu vet jag hur det på riktigt funkar. Vet du?
Nej, jag har ingen aning.
Så här funkar det. När vi gör avdrag i vår skattedeklaration så minskar summan vi betalar skatt på. Det vill säga, låt oss säga att du tjänar per år 30 000 euro. Så utan att göra något avdrag så skulle du i princip då, låt oss säga att det inte finns något avdrag som kommer bort från den, så skulle du betala skatt på 30 000 euro. Men låt oss säga då att det är den här datorn som du har köpt för ditt jobb som kostar 1000 euro. Om du gör avdrag på den så minskar din årsinkomst till 29 000. Det vill säga att du betalar bara skatt på 29 000 euro istället för 30 000 euro. Och det betyder då att du betalar mindre skatt. Och den här matematiken, alltså Anna-Lena skickar helt en kalkyl sådär, med en ekvation för hur du kan räkna ut exakta summor på ungefär ditt avdrag. Men den är lite komplicerad. Det är typ det du drar av gånger marginalskatten.
Okej. Ja, du behöver inte förklara.
Men alltså det säger väl någonting redan att när du vet att för varje avdrag du gör så minskar summan du betalar skatt på. Så logiken säger att du kommer att tjäna lite mera pengar. Liksom mera pengar blir i handen än om du inte ska göra avdrag.
Precis. Men det här, nu tror jag börjar förstå också varför inte jag har orkat göra någonting. För det här känns ändå som att det är så små summor det handlar om. Vet du, att jag har tänkt kanske att min tid är inte riktigt värt det. Eller som så här att jag orkar inte sätta mig in i det här för att det handlar bara sen om 5 euro eller någonting.
Nej. Vi använder till exempel den här datorn igen som ett exempel. Så nu, den ska gå under en rubrik som heter då utgifter som du behöver för att utföra ditt jobb. Och den har en självrisk på 750 euro, det avdraget. Så då om du har köpt en dator för 1000 euro så det är egentligen bara 250 euro som du deklarerar extra. Och nu tänker du säkert just det här att men då är det 5 euro jag får på någonting sånt. Mm-hmm. Men när Anna-Lena skickar den här uträkningen så visar hon att skillnaden på att inte deklarera en dator på 1000 euro så du får 100 euro ungefär mera i handen om du deklarerar.
What?
Ja! För att den här marginalskatten är inte så hög i slutändan. Så det är nästan hälften av det där.
Okay.
Det här är ju nu, du kan inte räkna automatiskt nu att hälften av allt du drar av för att här är just de här självriskerna varierar beroende på vad du drar av. Och marginalskatten beror också på situationen. Men jag menar, det bara illustrerar just att det handlar ändå i slutändan om mer än centar och några enstaka euron.
Precis. Mm.
Vem vill inte ha gratis 100 euro?
Nej, säkert inte så många. Men jag tänker som så här, det vanligaste man drar av är ju säkert då liksom grejer som man behöver i sitt jobb.
Mm-hmm.
Men man har ju ändå en firma, oftast ett företag man jobbar för, som just står för de mesta grejerna. Att vad kan man liksom hitta sen som man själv verkligen bekostar för det där jobbet? Jag tycker det känns krångligt. Liksom. Det känns som jag måste hitta på grejer ungefär.
Det här är lite knepigt. Just det avdraget är ett av de vanligaste. Och det heter då alltså då, jag menar, den här svenska översättningen som vi förstår som vanliga människor är ju då grejer du behöver för ditt jobb.
Mm.
Tyvärr så tycker ju Skatteverket om att formulera sig lite annorlunda. Så det här avdraget heter utgifter för förvärvandet av inkomst.
Okej. Okay. Mm.
Säg det 15 gånger efter varandra.
Då har vi mycket bättre saker du behöver för ditt jobb. Det liksom,
eller hur?
Det förklarar bättre.
Men jo, där går det liksom inte att säga att det här godkänns inte. För att allt handlar om att du som privatperson måste förstå vad det är som krävs för ditt jobb. Och sånt som då din arbetsgivare inte betalar för. Vi jobbar ju båda för YLE och vi har ju då såklart regler som att vi får arbetsdator via jobbet. Men nu finns det ju firmor som kanske inte skulle erbjuda det här, speciellt under distanstider där det kanske inte har gått att flytta en maskin, beroende på tekniken alltså. Om det har varit större datorer eller vad som helst. Det här är ju, eller det kan handla om en datorskärm, det kan handla om något speciell ljudteknik du behöver för ditt jobb om du jobbar som musikproducent, jag vet inte. Alltså det går ju liksom inte att säga ett allmängiltigt svar för alla, utan det beror helt på ditt jobb och ditt arbetsförhållande.
Finns det fortfarande kvar det där som jag pratade om att jag hade fyllt i förra året? Att man får någon sorts klumpsumma om man har distansjobbat hela året?
Jo, alltså det går att dra av arbetsrum för alla som har, och där, den är lite sådär i olika nivåer, att om du har delvis jobbat distans så får du avdra en viss summa, om du har jobbat distans hela året så är det en lite högre summa, men det här finns när du loggar in då för att deklarera via nätet, så finns det olika förslag. Det går också att göra via kvitton och så här, men det är mycket mer arbetsdrygt, så de rekommenderar nog att om inte det är något specialfall, att du ska använda de här färdiga summorna som Skatteverket erbjuder.
Men internet då? Alltså det kan jag ju säkert inte dra av? För att det måste ju som ingå i ett arbetsrum hur som helst.
Nej.
Aha.
Alltså du kan avdra internet utav arbetsrummet.
Okej.
Okay. Alltså du kan ha ett jobb som kräver ett arbetsrum men inte internet. Om du huvudsakligen använder internet i ditt jobb så kan du dra av 100% av internetkostnaderna. Om det är bara en del av ditt jobb så då är det lägre. Det här finns indelat allt. Om du söker på internetskatteavdrag.fi så hittar du info om exakt vilken kategori du faller in i. Och det här går också under rubriken utgifter för grejer du behöver för ditt jobb.
Precis.
Självrisken är då 750 euro.
Ja.
Spontant kanske du tänker, vadå, inte har du ju internetkostnader som går upp mot 1000 euro per år.
Nej, jag börjar just fundera hur mycket månader vi betalar, men jag tror nog inte att det är så dyrt internet. Jag hoppas inte i alla fall.
Jag tror att jag betalar typ 10 euro i månaden.
Va? Så lite? Okej, det här är problematiskt, för i vår interneträkning ingår också så här tv och grejer.
Aha. Kan du motivera att du behöver också det i ditt jobb?
Nej.
Fan.
Jag sa tv-recensioner. Ja, alltså vi är så konstiga att vi har kvar den här kabel-tv, eller vad heter det? Alltså helt vanlig tv.
Nej.
Fast vi typ aldrig ser på det.
Okej. Okay.
Men ja, då knappast går det nu ändå över 750, skulle jag tro. Plus att, alltså jag bor ju med en sambo. Så jag antar att vi inte får dra liksom på var hela interneträkningen, utan vi måste dela upp den 50-50, för det är så vi delar också annars.
Ja, men det som är positivt är att alltså arbetsrum räknas under samma huvudrubrik som grejer du behöver för ditt jobb. Så om du har avdrag i arbetsrummet, så till exempel i mitt fall när jag har jobbat 100% hela förra året, så då har jag rätt i det där högsta möjliga avdraget som är 920 euro. Och det överskrider ju den självrisken. Mm. Det betyder att allt annat som jag behöver för mitt jobb, fast det bara handlar om en ny datormus eller en just internet, så då ska jag också få det till godo. Alltså då har jag ju redan passerat den där självrisken.
Ja.
Så jag menar just den där självrisken betyder att alla löntagare i Finland automatiskt får ett avdrag på 750 euro.
Ja, man förklarar självrisk som så att det är 750 euro och det som går över 750 euro, det kan du sen börja liksom dra av grejer på.
Det är sånt du kommer att få när du har fått ditt skattebeslut.
Extra.
Ja, till exempel i mitt fall, jag hade en restskatt på ungefär 35 euro. Så redan i den kalkylen har man räknat automatiskt avdrag på 750 euro. Men om jag har någonting som överskrider det, så kommer det då att påverka det där skattebeslutet.
Precis. Mm.
Jag brukar nog göra som så att om jag är osäker på att överskrida det här självrisken eller inte, så jag deklarerar allting ändå. Du behöver ju inte, när du skriver in i de summorna, så behöver du inte därför färdigt ha räknat bort självrisken. Det gör Skatteverket.
Okej.
Okay. Så låt oss säga då att i mitt fall, arbetsrum, 920 euro har jag rätt till. Så då skriver jag ju inte in 920 minus självrisken, utan jag sätter ju in 920 euro som jag har rätt till. Mm.
Precis, ja.
Och egentligen skulle du kunna sätta alltså hela din hyra dit. Det skulle du kunna göra. Du kommer bara inte få någonting för det. Alltså, du kommer bara få det där avdraget du har rätt till. Du får ju inte liksom hela hyran tillbaka.
Mm. Nej, men det är ju bra att veta, för att annars känns det ju som att man försöker lura dem.
Mm.
Vet du, om man lägger som mer. Eller på något sätt, ja, att man inte riktigt har liksom räknat själv ännu. Men jag lägger nog allt bara hit och så ser vi hur det går. Men tydligen får man göra så. Det är ju bra att veta.
Jo, för Skatteverket säger uttryckligen att vi ska skriva in alla våra kostnader. Alltså huvudsaken att du har betalat för det. Sen är det deras uppgift att räkna ut hur det går i slutändan. Att vad spelar roll och på vilket sätt det påverkar dina slututgifter.
Men då har jag också funderat så här. Det här är också typ lite kanske en del av ett arbetsrum. Eller någonting man får på jobbet i alla fall. Som jag själv har måste göra nu när jag har jobbat på distans. Det är ju att städa mitt arbetsrum. Och därför tänker jag att där kanske jag på något sätt skulle kunna dra av att jag nu är min egen städerska. Att jag måste gå och vet du, köpa desinfieringsmedel och putsa mitt tangentbord och så vidare. Att kan inte man där dra av någonting, tänker jag.
Jag älskar din kreativitet. Jag hittar ingenting på Skatteverkets sidor om att får jag dra av städverktyg eller rekvisita. Men i praktiken så skulle jag kanske tänka det som så att om det är så att du har köpt en sprayflaska för att putsa din datorskärm för att kunna utföra ditt jobb, och det är någonting på jobbet annars en städare skulle göra. Så i teorin, ja, det är någonting du har behövt för att utföra ditt jobb. Sen är det väl kanske lite så här gränsfall, för att det är knappast en flaska som du exklusivt använder. Om det är också någonting du använder för resten av ditt hem.
Det här är bara för mitt tangentbord.
Om du bara har köpt en exklusivt för ditt tangentbord, kanske Skatteverket skulle kunna då godkänna det. Det är frågan om en så liten summa att jag har svårt att säga att de, vad kostar det, kanske 2 euro? Ja. Så jag vet inte heller om det är jättemycket du liksom vinner i slutändan
jag,
på
jag
det.
Jag tänkte mer som att jag skulle dra, att, det liksom, att jag lägger den här tiden och liksom svetten på att städa.
Hur tänker du att du skulle räkna ut det? Alltså, vad är utgifterna för det?
Nej, inte vet jag. Ja, det är en bra fråga. Stryk det, det här var en dum idé.
Däremot så finns ju någonting som heter hushållsavdrag. Mm. Så du skulle ju i teorin kunna anlita en städare.
Precis.
För ditt hem.
Ja.
Och det skulle du ju ha rätt att göra avdrag uttryckligen, för där går det ju att prissätta den där arbetstiden för den här personen. Och det handlar ju inte bara om arbetsrum, det handlar ju helt om att du bara behöver städhjälp i vardagen. Mm. Så där är dessutom självrisken mycket lägre, den är bara 100 euro.
Okej, just det.
Så det betyder att du i princip skulle anlita städhjälp, jag vet inte, en gång i månaden, en gång i veckan, what not. Jag har ingen aning om vad det kostar att ta städhjälp. Men den där...
Inte heller.
Den där liksom takgränsen är 2250 euro per person.
Så det liksom, så det som är mellan 100 euro och, vad sa du,
250,
det får jag dra av.
Mm.
Men sen går det över, har jag köpt städhjälp för 10 000 så får jag inte dra av hela 10 000.
Nej.
Okej.
Okay. Det är nog jäkla mycket städning säkert som måste.
Det ska vara skinande rent. Där jag jobbar.
Men då skulle ni ju kunna i princip, för att under det avdraget så ingår också till exempel renoveringar. Där ingår också barnvakt, det visste jag inte. Att du skulle kunna anlita barnvakt.
Nej, inte heller.
Det måste ju vara då skattepliktig barnvakt. Det får ju inte vara så där grannens flicko.
Åh.
Som du betalar svart.
Jag har som redan planerat vet att jag ska börja anlita min brors äldsta barn som barnvakt. Men där får ju den skattelättnaden.
Ja, men då måste du bara ha skattekort på den där barnvakten. Ja. Och så måste stackars barnet också betala skatt. Nu vet jag inte faktiskt hur de där gränserna går för barnvaktshjälp. Att där är ju någonting som man som minderårig säkert får jobba skattefritt, för att det överskrider inte vissa gränser. Men väl i teorin så borde du ju alltså rapportera allting.
Ja. så du vet.
Men då skulle ni ju alltså sådär, i teorin om du och din sambo skulle anlita barnvakt och ni skulle ha städhjälp och ni skulle ha gjort några små renoveringar i hemmet. Så ni skulle i princip tillsammans kunna deklarera, för jag antar att alla de här utgifterna som ni delar på, skulle ni kunna deklarera upp till 4500 euro.
Precis.
För det är ju 2250 per person.
Med varsin självrisk då, antar jag.
Jo, här finns ju det att du skulle kunna, låt oss säga att ni har anlitat barnvakt, städhjälp och gjort någon minirenovering där hemma. Och det skulle bara ha blivit sammanlagt just under 2250 euro. Då skulle ni i teorin kunna bestämma sinsemellan att okej, du Anka tar det. Du så att säga deklarerar allting. Och då kommer ni undan bara med att betala en självrisk. Istället för att ha delat det helt kristligt och deklarera det 50-50. Så att ni liksom per person deklarerar hälften. Då skulle ni måste båda betala självrisk på det.
Precis.
Men jo, det här var ju sånt som jag inte alls kände till eller hade koll på. Och jag tycker att det är ändå ganska bra sådär att, speciellt tänker jag att om man i vissa familjer har sådär att det bara är den ena som har koll på ekonomin och sköter allting. Så då kanske man inte ens vet om just de här skatteavdragen och att ena bara vet du sköter allt för den andras del. Så det är ganska bra att åtminstone ha koll på det här och sen kunna ta en diskussion att hur gör vi? Vem deklarerar vad och vad gör vi med de här pengarna som vi får tillbaka? Delar vi dem kristligt eller går det till, jag vet inte vad.
En fin middag.
Någon köper en ny slips. Eller?
Ja.
Spontant tänkte jag ju bara sådär, att vad kan man renovera för 2250 euro? Det låter inte som så mycket. Eller ens 4500 euro. Jag tycker att renoveringar känns ju som skitdyra.
Ja, men det är bara om du gör sådana stora grejer. Alltså just vet du, ett helt badrum eller någonting. Det blir ju skitdyrt. Men bara att liksom rappa om en skorsten som vi gjorde till exempel. Eller byta ett fönster. Nej, men alltså, det finns ju en massa små saker. Åtminstone om man har ett hus annorlunda. Det är ju förstås om man har en lägenhet kanske.
som hyresgäst så finns det ju inte så jättemycket som faller på mitt ansvarsområde. Jag har lite funderat på att köpa en ny toasits.
Den där plastdelen, alltså. Det kostar 10 euro.
Alltså de kostar uppemot 50 euro, beroende på hur den toamodell du har. Jag blev överraskad.
Men du måste köpa 3 stycken då för att kunna dra på skatten.
Så när Skatteverket ringer och frågar att ursäkta, alltså, har du kvitton på det här? Jag bara, jo, jag behövde 3 stycken. En för mig, en för gäster, en för nödfall.
Ja, precis. Coronatiderna som man bara... Alla får egen toasits när de kommer hem.
Ett sista avdrag som ganska många berörs av och som man kanske inte tänker på att man har möjlighet är att avdra arbetsresor. Resor mellan hemmet och arbetet. Det här förutsätter ju då alltså att du inte har distansjobba hela året. Men sen funderar jag i ditt fall att eftersom du jobbar ju med att åka och intervjua människor och du träffar folk som du måste alltså transportera dig till de här träffarna, så eventuellt det skulle då liksom motiveras som då arbetsresor. Att du har gjort det fast du har distansjobbat.
Precis, men då antar jag att man måste använda sin egen bil.
Det är så att du kan inte dra av bil, din egen bil eller så, om inte du bor på ett område där det inte finns kollektivtrafik.
Mm.
Så i ditt fall antar jag att ja, du ska kunna dra av bil. För att du bor i Österbotten och ni har typ inte
kollektivtrafik där. Hej, det finns bussar i Vasa.
Hej, jag har åkt Vasas kollektivtrafiken och det var någonting av det mest sorgliga jag har upplevt.
Jag har aldrig faktiskt åkt så här inom Vasa i kollektivtrafik.
Nåja, det säger jag någonting. Jag stod i 30 minuter och väntade på en buss som aldrig kom. Det var min första upplevelse.
Men det är ju ändå så här, det är ju möjligt att ta sig till ställen, men det tar jäkligt länge och det går typ en buss om dagen. Så jag vet inte om det räknas då som kollektivtrafik.
Jag ska absolut argumentera för att det räknas som att det inte är möjligt. Om du har en intervju och det är en person som kan träffa dig en viss tid. Och sen är det så att jag borde ta buss dagen före och typ tälta. Så jag tror inte att Skatteverket är sådär, ja, då har du inte rätt att dra bil för det var möjligt att ta sig med kollektivtrafik. Till exempel för mig här i Helsingfors så skulle jag inte få dra bil som transportkostnad. Däremot så skulle jag kunna dra av då kollektivtrafikens liksom biljettpriser för vad jag har lagt ut. Eller sen cykel. Men cykel tyvärr är bara ett fast avdrag. Max 85 euro du får dra av.
Men det här är däremot fundera om man bor lite längre bort. Och så skaffar man en elcykel för att kunna cykla till jobbet. Vara miljövänlig. Finns det där någonting man kan vinna på med skatten?
Jag frågar Anna-Lena, borde Anka köpa en elcykel?
Ja.
För att liksom ha mera att dra av i skatten. Ja. Anna-Lena sa att tyvärr är inte elcykeln ännu med. Liksom, den är inte inräknad som ett särskilt transportmedel. Jaha. Utan det finns bara cykel, punkt.
Okay.
Att det är den där samma gränsen på 85 euro som räknas för elcykel.
Det är ju nog dåligt, för det kostar ju typ som en moppo alltså.
Kanske om du skulle jobba som elcyklist.
Elcyklist?
Så skulle du kunna.
Man gör en elcyklist.
Det är någon som tävlar inom elcykling. Jag vet inte om det existerar. Men då kanske någon skulle kunna hävda att den på grund av sitt jobb också måste träna på fritiden och arbetsgivaren inte förser den med elcykel. Eventuellt då ska man kunna försöka kolla med Skatteverket. Ska man få avdra på det? Alltså, grejer du behöver för ditt jobb, hushållsavdrag och arbetsresor. Det är nu de här tre huvudsakliga som så att säga vanliga människor berörs av. Och där det finns eventuellt fyrk att hämta. Du sa i början att du drar dig för att deklarera för att du hatar att fylla i blanketter.
Ja.
Nå, jag har goda nyheter. Det är väldigt lite du behöver fylla i när du kompletterar din skattedeklaration. Det enda du behöver göra är att räkna ut hur mycket du har betalat för grejer som du då ansöker om avdrag för. Om det då handlar om grejer för ditt jobb där du då till exempel kan motivera streamingtjänster, så det enda du behöver göra är att räkna ut hur mycket du har betalat för de här streamingtjänsterna. Och så skriver du in summan i min skatt.
Men vill inte ha bevis då? På något sätt.
No. Du behöver vara förberedd på att de kan ringa dig. Och när jag frågar just Anna-Lena, men vad om inte finns kvitto? Så hon var sådär att det går inte att säga ett slutgiltigt svar, för att allt det här beror på situationen. Säkert vad det är för utgift och vet du varför de ringer dig, allt det här. Och jo, det kan bli problem om inte man har ett kvitto. Men om det då handlar om till exempel en prenumeration, så kanske det finns ett avtal att du har ingått den här prenumerationen, där det står vad du betalar för och hur mycket du betalar för det. Och sen det kombinerat med kontoutdraget som då bevisar att den här avgiften också har gått från ditt konto. Om det är så att du betalar via bara ett kort. Så det kan duga.
Hur länge måste man ha sparat de här grejerna? Alltså hur långt bak kan de som ring om någonting jag har deklarerat för 20 år sedan? Var det så att, har du kvitto på den där skorstenen nu då?
Det här är det sjuka. Alltså de säger att du måste spara kvitton i 6 år.
6 år?
Mm-hmm. Och jag var sådär, okay. Vadå, ska jag ha någon freaking mapp med liksom sådär, från 2019 så deklarerar jag. Men Anna-Lena sa att så här tröstande, att vanligtvis så ringer Skatteverket väldigt tidigt om de har frågor. Att det brukar inte gå 5 år, utan det kommer ganska snabbt på i så fall. Det står ändå, reglerna är att du ska vara förberedd.
Mm.
Så jag var också sådär att, ja men vadå, inte liksom en vanlig privatperson att spara kvitton i 6 år, det låter helt absurt, speciellt i en värld där vi lever typ, ingen tar ju någonsin kvitto på någonting.
Nej.
Men jag har väl tänkt någonstans, det här är helt min personliga reflektion, att låt oss säga att du har köpt en dator, så vanligtvis så sparar ju de här butikerna också, de har ju elektroniskt alla kvitton. Och, ja. Och de går att hämta i många år efteråt för att det finns garanti på det och grejer. Att för mig till exempel som har haft elektronik som har gått sönder, så har jag sen gått i affären och de har ju bett om kvitto och sagt att jag inte har. Och så har de sökt i sin databas och så kan de printa ut det åt dig. Att, jag menar, det kanske ändå finns sådana här sätt att på något sätt rädda situationen om det helt skulle skita sig. Om de faktiskt skulle ringa sen senare. Men ja, alltså du ska vara förberedd på det.
Mm.
Men i den här, liksom, när du nu deklarerar för att skicka in till Skatteverket. Du behöver inte skicka några bilagor, ingenting. Men du ska vara förberedd på att om de då ringer, så då ska du kunna bevisa att du faktiskt har köpt de Precis. Här grejerna och har betalat för de här utgifterna.
Så under året så ska man alltid tänka sådär om man köper någonting eller nyttjar någonting, att kan jag deklarera det här? Mm. I så fall ska man ta kvitto och spara det i någon liten mapp för nästa vår.
Jo, jag har bara märkt att när jag då deklarerar så det som är på något sätt positivt ändå med den här utvecklingen är ju att det finns nästan, alltså du får ju elektroniska fakturor på nästan vad som helst. Att hon sa också att en faktura kan duga i kombination med ett utdrag. Det du behöver göra när du nu ska deklarera är egentligen bara att först gå igenom dina utgifter, skriv upp på ett papper, räkna ut och så loggar du in på vero.fi och sen loggar du in på min skatt. Och så fyller du bara i de här summorna. Och vad jag trodde före jag pratade med Anna-Lena var att du i princip behöver argumentera och förklara. Jag har prenumererat på den här tjänsten i 12 månader och det gånger 10 blir den här summan. Hon bara säger att nej, alltså du behöver inte skriva några motiveringar, inga förklaringar, ingen text. Det räcker bara med summorna. Men det här är ju sånt som, jag menar, för din egen del, om de ringer, att du har det någonstans dokumenterat. För om du bara har kastat ut, och jag tror att jag satt ungefär 100 euro på det här. Och så ringer de och frågar, okej, har du kvitton på det här? Mm. Vad har du lagt ut på? Så då blir det ju problematiskt, om inte de är exakta de där summorna.
Ja, man vill inte bli fälld för skattefusk. Nä.
Och på tal om det, så att jag hade en riktigt sån där shit moment, när jag fick min ifyllda, den här skattedeklarationen. Och jag har ju nu gått och blivit fondsparare.
Ja, just det.
Och där fanns de fonderna jag har köpt via min bank. Men där fanns inte de som jag har köpt via utomstående fondförmedlare. De fanns inte med.
Just det.
Och så frågar jag Anna-Lena, hur är det med det här med tanke på att jag har inte gjort någon vinst, jag har inte tagit ut några pengar, jag har bara köpt fonder. Måste jag ändå deklarera det här? För det kändes på något sätt mitt i allt att jag är kapitalförvaltare, jag har kapital som inte Skatteverket känner till. Jag känner mig som någon sån här, alltså vi pratar ju inte om miljoner, men alltså ändå fick jag sådär Panama Papers, Skatteverket kommer att vara såhär Tengström har undangömt resurser. Hon sa att ja, alltså du måste meddela alla fonder du äger till Skatteverket, oavsett du har gjort vinst
Just
eller
det.
Inte.
Det måste jag också kolla upp, för nu när jag kollar i min förhandsifyllda, så där fanns min lilla Finlandsfond Och det var den första fonden jag köpte. Men sen vet jag inte att de där andra har jag kanske köpt de på det här årets sida eller inte.
Mm.
Och där är jag osäker, så det måste jag ju gå in och kontrollera helt enkelt. Bra att du sa det, där måste jag nog kolla upp. Ja. Det är väl kanske den viktigaste grejen nu för det här året. Plus att jag ska dra mitt arbetsrum. Yes!
Helje! Fast jag inte skulle deklarera annat, så jag tror att arbetsrummen för min del skulle täcka den restskatten som jag annars skulle måste betala. Nu är det bara, nu måste du sätta på någon sån här, jag skulle vilja ha någon sån här sexy lördags rödvinsmusik nu här i bakgrunden. Sätta på någon sån här.
Jag tänkte på Eye of the Tiger. Dra på mig svettbandet. Börja räkna.
Jag tänkte något mer i stil med
Let's get it on.
Exakt den! Let's get it on. Och just ett glas rödvin. Och sen kan du sätta på dig din badrock, några mjuka tofflor. Krypa upp i soffan med ett anteckningsblock. Och sen bara, vet du, deklarera away.
Allt det lät jättebra tills du sa det. Deklarera. Det var så här, åh, sjönk alltihop.
Det är så fantastiskt att vi kan göra det här. Och att då får du pengar in, nu hade ju, tidigare var det ju december, men nu är det någon gång augusti, september, oktober, beroende på.
Ja, augusti ja. Brukar jag få.
Mm. Att du då får pengar på ditt konto.
Jo, men det är ju jättefint. Ja, absolut.
Just för att det är så lite tid det i slutändan tar, och så kan du räkna ut helt, vad var din så att säga timlön för det arbete du gjorde. När du sen får det där beslutet av Skatteverket, hur mycket mer eller mindre restskatt slash skatteåterbäring. Ett hett tips är också att följa Skatteverket på Instagram. Alltså, jag vet inte vem som har gett dem rätten till det där konto. Men alltså, det är som att vara på en LSD-trip att gå in på det.
What?
Det är så underhållande och totalt tokigt och galet. Och de gör ett jättebra jobb med att göra skattefrågor till roliga saker.
Det har jag verkligen inte förväntat mig. Det är inte något jag skulle söka efter på Insta heller. Följ Skatteverket. Men okej, okay. Nu måste jag gå in och kolla.
Jag rekommenderar varmt, och där kommer också tips just för olika avdrag, och där kan du ställa frågor också. Det är en helt fantastisk tjänst. Hej, men kom ihåg att kolla när du måste lämna in, för det där datumet varierar. Jag har början av maj, du har lite senare i maj, så du har mera tid än jag.
Ja, tur det.
Dubbelkolla, du kollar det lätt, du som lyssnar, logga in på vera.fi och så ser du hur mycket tid du har att deklarera. Lycka till och så hörs vi!
Lycka till!
Ha det bra, hej då!
Hej då!